Första texten är andra Moseboken 20 och 7. Du ska inte missbruka Herrens, din Guds, namn. Ty Herren ska inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn. Och sen Matteus 7, 21-23. Inte ska var och en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske faders vilja. Många ska säga till mig på den dagen, Herre, Herre, har vi inte profiterat med hjälp av ditt namn? Och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar? Och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då ska jag säga dem sanningen. Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa.
Så har vi då i vår genomgång av 10 Guds ord, 10 Guds bud, kommit till det tredje budet som uppmanar oss att inte missbruka Herren, din Guds namn. Shakespeare berättar om Julia som i febrig förälskelse utropar, retoriskt förstås, vad är ett namn? Och hon svarar på sin egen fråga. Det vi kallar ros skulle ju dofta lika underbart vad det än hette. Och det låter ju vackert. Men Julia är djupt förvirrad här. Som vi ska se. För namn är inte bara godtyckliga etiketter. Att tala om sitt namn för en främling är ett tecken på intimitet. Så har det alltid varit. Därför att namnet, i ditt namn så ryms någonting av din person. När du ger ditt namn till någon så ger du något av dig själv till den personen. Och det här ordet, det här tredje budet är extra svårt att hålla en predikan om. Ursäkta att jag beklagar mig här. För att det är så brett. Det är relativt välkänt och det har en väldigt uppenbar tillämpning. Men det finns så mycket mer i det än denna uppenbara tillämpning. Så att för att göra det så tydligt som möjligt nu så har jag lagt upp den här predikan i 4 punkter. Först ska vi titta på den uppenbara innebörden i det här ordet. Sen ska vi titta på för det andra att det finns ett djupare problem. Och det här problemet fortsätter i den tredje punkten, att det fortsätter in i Nya testamentet också. Och sen för det fjärde, problemets lösning. Så först den uppenbara innebörden, sedan ett djupare problem, sedan fortsätter problemet in i Nya testamentet och sen ska vi titta på en lösning. Nu börjar vi med den uppenbara innebörden av detta bud. Då måste vi titta lite närmare på vad som står faktiskt i texten här. Vi fokuserar på den första delen av versen. Så återkommer vi till den andra delen lite senare. Ni har ju texten på ert papper där som ni fick när ni kom in. I hebreiskan så är det första som händer att det kommer en adverbial negation. Det låter fint. Då vet vi att verbet som kommer efteråt ska uppfattas i negativ bemärkelse. Vi ska alltså inte göra det verb som kommer. Lo, gör inte det verb som kommer. Sen kommer ett verb som heter nasha. Och det betyder egentligen att lyfta upp. Det anspelar liksom på den rörelse som man gör när man lyfter sin hand och avlägger en ed. Inte lyfta upp, står det. Sen så kommer det ord som betyder namn, shem. Dels betyder det namn, alltså i bemärkelsen egen namn, det som vi skriver med stor begynnelsebokstav, Littell till exempel. Men det är också shem, det handlar också om en vidare, det handlar om en persons ära, en persons heder, en persons rykte. Vi har talesättet att säga liksom, man gör sig ett namn, det vill säga man blir berömd. Vi kan till exempel se i Gamla testamentet att drottningen av Saba hade hört om Salomos shem, hans namn. Och hon reste till honom för att förhöra honom, för att se om det hon hade hört verkligen stämde. Så när vi talar om Guds namn så talar vi om mycket mer än en bokstavsordning som bildar ett ord som råkar vara det, liksom, hans namn som vi skulle skriva med stor begynnelsebokstav. Vi talar om Guds person, vi talar om hans väsen. Gång på gång i Bibeln så ser vi att Guds namn förknippas med honom själv. Det går inte att göra någon åtskillnad mellan Gud och mellan hans namn. Att smäda Guds namn är att smäda Gud. Och det majestät som har givits Gud har liksom kanaliserats in i hans namn. Det är inget majestät som har givits Gud. Han är ju alltings givare. Han har det i sig självt. Och det har kanaliserats in i hans namn. Så här långt har vi sett att det står att vi inte ska lyfta upp Herrens, din Guds namn. Och så finns det ett ord till i den här satsen. Det är ett substantiv som heter shavé. Det betyder tomhet eller overklighet eller falskhet. Vi ska inte lyfta upp Guds namn i tomhet. Så vad betyder då det? Att inte lyfta upp Guds namn i tomhet. Bilden är ju alltså den rörelse som man gör när man sträcker sin hand och avlägger en ed. När man ingick avtal, när man avgav löften, och det gjorde man ofta på den här tiden, och ingick avtal på det här sättet, så behövde man fästa löftet, avtalet, vid någonting större än en själv. Då sträckte man upp sin hand och så lovade man vid detta som är större än jag själv. Och det finns egentligen tre tillämpningar av det här budet som är helt uppenbara för dem där och då. Dels, för det första, skulle man inte använda Guds namn när man ingick ett löfte eller ett avtal och det inte fanns någon verklighet bakom det. Ett falskt löfte eller ett falskt avtal. Dels skulle man inte använda namnet i magiska riter. Israels folk hade precis kommit från Egypten som var fullkomligt marinerat i magiska riter. Och så småningom skulle man också stifta bekantskap med kananéerna, eller kananiterna kanske man säger. Det är väl olika bibelöversättningar där. Som också sysslade mycket med magiska riter. Och i de här magiska riterna ofta så är ju namnet avgörande. Man måste känna till gudens namn som man försöker att manipulera för att bli välvilligt inställd till sig själv. Och det var en ständig frestelse för Israel att låna in element ifrån andra religioner och liksom göra dem till sin egen, använda dem i sin egen tillbedjan. Ja, det är förresten ett ständigt... En ständig frestelse för oss kristna här idag. Det är ju därför vi håller på med en massa knep. En massa radband och ljuständningar och helgon och ikoner och meditationer och mantran och allt vad det handlar om. Vi lånar praktiker från andra religioner och så inkorporerar vi dem i vår egen tillbedjan. Och för all del, den västerländska sekularismen lånar vi också element av tillbedjan ifrån när vi firar sabbat genom att gå till sekularismens templen, shoppinggallerian. Men det ska vi tala om nästa vecka. Och för det tredje då, så skulle man inte tala om Gud på ett olämpligt eller tanklöst sätt eller ett lättsinnigt sätt. Man skulle genom sitt sätt att tala visa att Guds storhet övergår allt. Att hans namn inte bara liksom kunde kastas runt med hur som helst, utan att det skulle nämnas i en känsla av bävan, vördnad, jag blandade ihop dem, bövan och respekt. Och det är klart, alla de här tre lärdomarna finns ju för oss kristna idag. Vi ska som kristna inte behöva använda Guds namn för att liksom lägga ytterligare vikt vid vårt löfte. Jesus gör upp med det här tydligt i sin bergspredikan när han säger att vi inte ska svära någon ed alls. Vårt ja ska vara ja och vårt nej ska vara nej. Vi ska vara ett sanningens folk, ett folk som är bärare av Guds namn, av Guds sanning. Och det ska räcka. Och vi ska inte låna praktiker ifrån andra religioner och inkorporera i vår egen tillbedjan. Och vi ska inte tala om Gud på ett olämpligt eller tanklöst eller lättsinnigt sätt. Vi är kallade att vara ett annorlunda folk. Och det måste märkas i vårt sätt att tala. Så här skulle predikan vara slut, kunna vara slut, utan att det vore något fel med det. Men det finns mycket mer i det här tredje ordet om att inte missbruka Herrens namn. Och det leder oss in på den andra punkten. Det finns ett djupare problem, eller det avslöjas ett djupare problem. Eller egentligen är det fel att kalla det för ett problem, för att egentligen är det något helt fantastiskt. Men det är så stort, detta fantastiska, att det skapar ett problem. Det är nämligen så att Gud har utvalt sitt folk. Han har utvalt ett folk. Inte för att de var ett särskilt stort folk eller för att de var ett särskilt bra folk, utan för att han älskade dem. Han har utvalt ett folk för att han älskade dem. För att världen skulle välsignas genom dem. De skulle bli bärare av hans löfte, av hans välsignelse till hela världen. Så vad som händer är att Gud, denne transcendente, treenige Gud som har skapat himmel och jord, hela universum, han som är fullständigt och totalt annorlunda, en förtärande eld, han väljer att komma nära. Han uppenbarar sig för ett folk och han ingår i förbund med detta folk. Och det är verkligen fantastiskt, svindlande. Och inte bara det, han ger dem sitt namn. Han ger dem någonting av sig själv. Nu är de hans folk. De är bärare av hans namn. De är förknippade med honom. Och han är förknippad med dem. Han är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Han är Israels Gud. Mose frågar, vem ska jag säga har sänt mig? Det vill säga, vem är du? Vad heter du? Och han svarar, säg att jag är, har sänt dig. Det är egentligen ofattbart intimt. Han som är så annorlunda, så mycket större. Varför skulle han välja att förknippas med ett litet förslavat folk? Och det stannar inte ens vid att han uppenbarar sig för dem, ingår förbund med dem och presenterar sig vid sitt namn. Han ger dem ännu fler namn som visar ännu fler av hans egenskaper, av vem han är. Jag är, säger han ju först och främst. Det är ju någonting av det innersta i Guds väsen. Han är den han är, alltså. Han är den som existerar i sig själv oberoende av någonting annat. Han är den fullständigt suveräne som är tillräcklig i sig själv oberoende av något annat. Jesaja 43, 10 och 11. Herren säger, ni är mina vittnen och min tjänare som jag har utvalt, för att ni ska lära känna mig och tro mig och förstå att jag är den som har förutsagt detta. Före mig blev ingen Gud formad, efter mig ska ingen annan komma. Jag är Herren, förutom mig finns ingen frälsare. Han kallar sig för jag är. Men inte bara det, han kallar sig för El Shaddai. Alltså den allsmäktige, den suveräne. Han presenterar sig som jag är Jireh. Alltså den som förser. Han presenterar sig som jag är Rofé. Läkaren, den som helar. Han säger, jag är Nissi. Den som liksom ditt baner. Och anspelar då på att Herren är den som ger trygghet när man är omringad av fiender. Han säger, jag är Mkadesh, den helige, den som helgar. Jag är Shalom, fridens furste, fredens furste. Jag är Tzidkenu, vår rättfärdighet. Herren, vår rättfärdighet. Man kan ge fler exempel. Men poängen är att varje namn berättar någonting ytterligare om vem han är. Varje namn är fullt av teologi. Det innebär att om vi underminerar tron på att han skulle vara allsmäktig till exempel, så ifrågasätter vi huruvida han verkligen är El Shaddai, den allsmäktige och suveräne. När vi försöker att klara oss själva, när vi försöker att förse oss själva med mat, kläder, vänner, lycka, till och med vår egen frälsning, så ifrågasätter vi om han verkligen är, jag är Jireh, den som förser. När vi genom mängder av goda gärningar och prestationer försöker att konstruera, försöker att bygga upp en egen rättfärdighet, så ifrågasätter vi om han verkligen är, jag är Tzidkenu. Det är att missbruka Herrens namn. Han har gett sitt namn till sitt folk och nu är de förknippade med varandra. De har ingått förbund med varandra, Gud och hans folk. Förunderligt. Det här är så stort att det blir ett problem. För han är den helige och de är vanliga människor. Och nu ska de alltså representera honom bland de andra folken. De ska vara heliga som han är helig. Det är en oerhörd kallelse. Och det blir problem här. Gång på gång. De lever inte upp till denna höga kallelse. Det är tydligt på många ställen i Gamla testamentet. Men i Hesekiels bok så blir det nästan övertydligt. Gud har förbundit sig till ett folk som ständigt vanärar hans namn. Och problemet är att han är ju helig, han är rättvis. Han kan inte låta orätten och ondskan gå förbi. Å andra sidan så är det ju genom detta utvalda folk som han ska uppenbara sin helhet, sin härlighet för de andra folken. Vilket också innebär att folkets vanära, om folket straffas så innebär det Guds vanära. Om man till exempel tittar i Hesekiel 20 så står det 3 gånger att Gud avstår från att straffa sitt folk för sitt namns skull. Och samtidigt ser vi 2 kapitel senare i Hesekiel 22 att raka motsatsen sker, att han straffar folket. Och så här växlar det fram och tillbaka i boken. Det är liksom en böljande kärleksrelation på något sätt. Men så när vi kommer till kapitel 36 så ser vi hur den här märkliga frågan liksom dras till sin spets. I 36, 18 och 19 så redogörs det för hur avskyvärt folket betedde sig. Det står så här, då utgöt jag, Gud alltså, då utgöt jag min vrede över dem för det blods skull som de hade utgjutit över landet och därför att de hade orenat det med sina avgudar. Jag spred ut dem bland hedna folken och de skingrades i länderna. Efter deras sätt att vara och deras gärningar dömde jag dem. Och sen kommer vi till problemet tydligare i nästa vers, i Hesekiel 36:20. Men vart de än kom till hedna folken vanärade de mitt heliga namn. Och man sa om dem, detta är Herrens folk och ändå måste de lämna sitt land. Och så ser vi andra sidan av problemet i nästa vers här, 21. Då ville jag skona mitt heliga namn. Ordagrant, jag kände medlidande med mitt heliga namn. Som Israels folk vanärade bland de folk som de kom till. Problemet här är att deras liv inte lever upp till deras höga bekännelse och uppdrag. De säger att de tillhör den högste guden men det märks inte i deras sätt att leva. Och därmed så vanhelgar de också den de säger sig representera och stå i förbund med. Samma företeelse är väldigt vanlig i vår kultur idag. Vi hör då och då så hör vi talas om sponsorer, idrottssponsorer som väljer att hoppa av sponsorkontraktet med en idrottsklubb därför att en idrottsman, till exempel en fotbollsspelare, har gjort någonting olämpligt. Har sagt någonting olämpligt och då drar sponsorn tillbaka sitt avtal och säger vi vill inte förknippas med det här. Det här är någonting, det han gjorde här, det är någonting fullständigt förkastligt och vårt namn ska inte ha med det här att göra. Kontakten är bruten. Nu går vi skilda vägar. Det är en mycket allvarlig sak det här vi talar om. Att vara bärare av Guds namn. Att med sitt liv representera Gud. Men att inte leva som om det fanns någon verklighet bakom det. Vi kallar det för hyckleri. Och det är faktiskt en av de få dödssynder vi har i vårt samhälle idag. hyckleri. För Gud är det här mycket allvarligt. Så allvarligt att han jämför det med att man offrar sina barn till Moloch. Han säger i det tredje budordet att den som missbrukar Herrens namn inte ska bli ostraffad. Och i tredje Mosebok 24 så meddelar han att straffet för en sådan synd är döden. Det är mycket allvarligt och det är inte ens någonting som vi kan vifta bort hur som helst. Det är för att vi kan inte tänka att det försvinner i och med Nya testamentet. Nu kommer vi in på tredje punkten här. Det är med denna bakgrund vi kommer till den här mycket allvarliga texten i Matteus 7 som jag hört läsas. Det är några av de sista orden Jesus säger i sin bergspredikan. Han pratar om den dagen, alltså domens dag. Den dag då Jesus sitter upphöjd som en rättvis domare. Och inför honom så kommer det fram kristna människor. Eller i alla fall människor som ser ut som goda kristna människor. Men som han avslöjar som hycklare. De säger, Herre, Herre. Det står grekiskans kyrios där. Det är ett ganska vanligt ord som betyder herre. Och det kan också betyda arbetsgivare eller kung eller husfader. Men i det här sammanhanget är det tydligt att det betyder Gud. De kallar Jesus för Gud. De här människorna som kommer inför honom har rätt teologi. De tror på Bibeln. De tror på Jesus som Gud. Dessutom säger de Herre, Herre. De säger det med känslomässig intensitet. De säger det två gånger. Det är alltså hebreiskans sätt att slå an en känslomässig betoning. När kung David sörjde sin döde son så ropade han Absalom, Absalom, min son, min son. De här människorna säger inte bara Herre, de är känslomässigt engagerade, de är entusiastiska. De sjunger sånger till Jesus med tårar i sina ögon. Dessutom är de mycket aktiva i utövandet av sin tro. De ligger inte hemma på soffan och kollar på OS, minsann. Nej, de här är ute och predikar. De gör kraftgärningar i Jesu namn. Så för det första har de bra teologi, för det andra så är de känslomässigt engagerade och för det tredje så är de mycket aktiva i utövandet av sin tro. Och ändå säger Jesus, jag har aldrig känt er. Gå bort från mig, ni laglösa. Man kan alltså ha de här tre sakerna utan att det finns en andlig verklighet bakom. Det betyder inte att de här tre sakerna inte är viktiga. Tvärtom, jag skulle vilja påstå att den andliga verkligheten, den frälsande tron, alltid följs av de här tre sakerna. Men man kan uppenbarligen ha de här tre sakerna utan att ha den frälsande tron. Att vara kristen är verkligen att gå genom den smala porten. Det är att vara del i ett annorlunda folk. Ett folk som utmärker sig genom hur man talar och hur man handlar. Ett folk som är bärare av Guds namn. Att inte missbruka Herrens namn betyder att hängivet sträva efter att vara sann mot Gud. Att vara sann mot sig själv och mot varandra. Ett folk som ber ärliga böner. Ett folk som strävar efter och övar sig i att berätta sanningen för varandra, för Gud. Som i sanning delar förkrosselse, kommer tillsammans och bär upp sitt hjärtas rop inför Fadern. Men hyckleriet förgiftar allt det här. Falskhet och självrättfärdighet och skenhelighet är ett gift som bryter ner både vår relation till varandra och till Gud. Det leder oss in i misstänksamhet och i främlingskap. Chesterton sa att det enda starka argumentet mot kristendomen är de kristna. Ja, visst har han rätt. Absolut. Ska vi vara ärliga mot varandra så måste vi erkänna att vi alla är hycklare. Vi offrar Jesu Kristi kropp på trevlighetens altare. i vår oförmåga, i vår ovilja att säga sanningen, så bryter vi det tredje budet varje dag. Genom vår självupptagenhet, vår inkrökthet, vanhelgar vi Guds namn. Ett brott som alltså är lika allvarligt som att offra sina barn till Moloch. Vi kan aldrig kompensera det med rätt teologi eller med starka känslor eller med en liksom sentimentalitet eller med en massa kristna aktiviteter. Det måste finnas en andlig verklighet bakom. Vad finns det då för hopp för oss arma syndare? Vi har redan varit inne på det lite grann. Vårt hopp står till hur Gud handlar för sitt namns skull. Låt oss nu återvända till texten i Hesekiel 36. Vi har sett problemet. Folket är ont och ondskefullt. De spiller blod och därigenom så vanhelgar de Guds namn. Och han straffar dem i vers 19. Och han handlar med dem efter deras gärningar. Men så kände han medlidande med sitt eget namn, eftersom hans folk var fångar i ett annat land. Vad är det för Gud de har som inte kan beskydda dem när fienderna kommer? Utan vad är det för Gud som liksom måste se på när de för sig iväg i fångenskap? Så kommer vi då till vers 22. Och nu läser jag 22-27. Säg därför till Israels hus. Så säger Herren, Herren. Inte för er skull gör jag detta, ni av Israels hus. Utan för mitt heliga namns skull. Det som ni har vanärat bland de folk ni har kommit till. Jag vill helga mitt stora namn som har blivit vanärat bland folken. Det är för att ni har vanärat det bland dem. Och de ska inse att jag är Herren, säger Herren, Herren. När jag bevisar mig helig bland er inför deras ögon. Ty, jag ska hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land. Jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Gud själv ska bryta in och rädda sitt folk. Inte för att de har förtjänat det än en gång, utan för sitt namns skull. De har vanhelgat namnet, men han ska upprätta det igen. Han ska göra dem fria. Han ska rena dem från all orenhet. Och han ska ge dem ett nytt hjärta. En ny ande ska få komma in i dem. Lägg märke till här att det är Gud som handlar gång på gång. Han gör det inte för att de har förtjänat det, utan han gör det för sin egen skull, för sitt namns skull. Han har utvalt dem för att han älskar dem. Han har ingått förbund med dem för att han älskar dem. Och nu upprättar han dem för sitt namns skull. Han visar nåd mot dem för sitt namns skull. Och när vi kommer in i Nya Testamentet så klarnar den här bilden ännu mer. När Jesus träder in på scenen så kliver också Johannes fram och pekar på honom och säger: se, Guds lamm som tar bort världens synd. Här är alltså Gud själv som har fötts som människa för att bära mänsklighetens skuld. Bära vårt hyckleri, vår självupptagenhet och vår ondska. Vi är hycklare. Vi är hycklare. Vi är självupptagna och vi är inkrökta i oss själva och vi missbrukar Guds namn. Vi lovar stort men håller litet. Men all vår synd, allt detta tar han på sig själv. I Johannes 1:12, inte första, så står det: men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Åt dem som tror på hans namn. Så vad var det egentligen som saknades hos de här människorna som säger Herre, Herre, utan att de kände Jesus? Barnaskapet saknades. De hade så mycket meriter. De hade så mycket att berömma sig av. Men barnaskapet saknades. Och de som tror på hans namn, hans namn, Jesus betyder frälsare, och de gav han rätt att bli Guds barn. Första Johannes 3:1. Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss, att vi får kallas Guds barn. Du som tror på hans namn, du som tar emot honom som frälsare, du får kallas Guds barn. Du får det gratis, du får det fritt och för intet. Jesus har burit ditt straff. På korset så gav han ju sitt eget liv, den död som brottet mot det tredje budet förtjänar. Och han ger dig sin eviga frihet i utbyte. Namnet Jesus berättar att Gud är vår frälsare. Han griper in i vårt elände och han drar oss upp ur fördärvets grop. Hebreerbrevet 1 säger att Jesus är föremål för änglaskarornas tillbedjan. Han är, Jesus Kristus är Herren Sebaot, härskarornas Herre. Jesus är Guds lamm. Han är den som förser försoningen. Han är, jag är Jireh. Han är vår rättfärdighet. Han är Herren Tzidkenu. Och allt detta får du av nåd, 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 fritt och förutan. Han gör det för sitt namns skull. Han gör det för att han älskar dig. Han är krukmakaren och du är leran. Uppenbarelseboken säger att han har skrivit sitt namn i din panna. Och Jesaja 49 säger också att han har ristat ditt namn i sina händer. Så därför vill jag vädja till dig. Vänd dig bort ifrån ditt hyckleri och vänd dig till sanningen. Tro på hans namn och kom till honom som ett barn. Ett barn har ingenting att erbjuda. Ett barn kan inte betala sin väg in i familjen. Ett barn har ingenting att bevisa. Ett barn har ingenting att dölja. Inte alla som säger Herre, Herre får komma. Med sin rätta tro, med sina starka känslor, med sina många så kallade kristna aktiviteter. Men åt den som tror på honom, på hans namn, så har han gett rätt att kallas Guds barn. Amen.